I Guds faderns och sonens och den helige andes namn. Rena och Gud våra hjärtan och samveten, så att din son när han kommer till oss må i våra hjärtan finna en beredd boning. Genom samme din son, Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Aposteln Paulus, han kommer med följande uppmaning från dagens epistel. Då ni alltså har uppstått med Kristus, sök då det som är där ovan, där Kristus sitter på Guds högra sida. Tänk på det som är där ovan, inte på det som är på jorden. Bibeln med sitt nya testamente kom till i en värld där folk inte kände Kristus, men människor tog emot honom genom ånger och tro. Det lät döpa sig och uppstod med Kristus. Det fanns alltså inte så många kristna vid denna tid, men det växte ju. Och då behövs det också förmaningar. Och i Bibeln igenom så lyser dessa små uppmaningar igenom. Och dagens epistel var ett exempel på detta. Sök då det som är där ovan. Tänk på det som är där ovan. Sådana här uppmaningar är högst relevanta i alla tider. Och därav bör var och en ta dessa ord till sig och rannsaka sig själv med frågan: söker jag det som är där ovan, där Kristus sitter på Guds högra sida? Och vi belyser nu frågan utifrån fysisk träning. För detta är verkligen något som svenska folket har fått på hjärnan, bokstavligt talat. Lagidrotter är inte lika stort som förr. Enligt en spelare som jag talar med, en division 3-spelare i fotboll, så är det snarare svårt idag att få lagen fulla av kvalitativa spelare jämfört med för några år sedan. Men däremot är individuella idrotterna, löpning, gymträning och så vidare, det är väldigt stort. Och det växer ju fram gym överallt idag. Och det är inte alls ovanligt med Göteborgsvarvet i löpning, Vätternrundan med cykel eller Vasaloppet med skidor eller andra tuffa utmaningar. Det ses snarare som ett plus för i ett CV med sådana här saker. Och det läggs många timmar i veckan på individuella fysiska aktiviteter. Och det är naturligtvis mycket fint att svensken rör på sig. För vi ska ju komma ihåg att muskler är en färskvara. Samtidigt så är det ju ingen som blir frälst på fysisk träning. Utan där handlar det om den nya människan och själens liv med Gud i Kristus och församlingslivet. Om vi nu tänker på svensken och hur målmedvetet många äter, sover, vilar, tränar och sätter den fysiska kroppen i mitten. Hur mycket aktiviteter lägger då en kristen människa på sin själ genom att tänka på det som är där ovan? Det är inte alls illa om det blir 2 timmar på söndagen med god gudstjänst. Men hur är det med själen och församlingen under alla de övriga 166 timmar som en vecka innehåller? Hur mycket tid läggs på själen och det som är där ovan? Kristus har uppstått, och det var gårdagens segertema. Detta är något som kristna varje dag får tacka för. När nu Kristus verkligen har uppstått, så vill han också leva med dig, ta emot dig och ge dig syndernas förlåtelse och därmed evigt liv. Och att söka det som är där ovan, det är att söka Gud i Jesus Kristus och att kämpa mot synden i det egna livet, då det kommer saker för ens fötter som lockar och drar bort från Gud och för tanken till annat än det som är där ovan. När djävulen vill få dig att glömma det som är där ovan, då vill han få dig att glömma din evighet och att du en dag ska få göra upp med Gud i ett personligt möte, en personlig bekännelse av ditt liv, vad du anförtrott dig åt och vad du lagt din tid på. Nu har du Guds ord. och fortfarande finns det tid till eftertanke och bättring. Ta vara på ditt liv och de möjligheter som du har att leva ett liv i Kristi tjänst, för din omvändelse, för din församling och präst. En kontinuerlig nattvardsgång är ju något som du välkomnas till. När det nu har talats om idrott och den tid många svenskar lägger på det, och då detta sattes i jämförelse till hur mycket tid som kristna faktiskt behöver och får lov att lägga på omvårdnaden av den egna själen och andras eviga väl, så ska det också till sist säga något om bönelivet. För det går inte att ta bort bönen när det gäller att söka det som är där ovan. Och här kommer nu ett citat från en doktorsavhandling som kom ut för några år sedan om Martin Luthers böneteologi. Och det står följande. Luther säger vidare att bönen är de fromma människornas främsta verk i världen. En kristen människa bör enligt Luther alltid be, sucka och önska att hon ska uppfylla de 10 buden och bli from och salig. En sådan klagan, gemitis, är den allra riktigaste bönen som blir hörd av Gud. Luther värnar om att bönen inte bara ska ske i hjärtat utan också hörbart med munnen. Detta bör föräldrar lära sina barn, eftersom hjärtats förödmjukhet kräver ett yttre ord som ligger till grund. Han uppmanar till läsning av Fader vår flera gånger om dagen och att den på så sätt blir en allmänt använd bön. Innehållet i Fader vår är nämligen av största betydelse för en kristen människa, eftersom hon hela tiden måste be mot köttet, världen och djävulen. Slut citat. Ja, kära själ, ta nu vara på de möjligheter som Gud ger i sin stora nåd till att söka det som är där ovan genom Jesus Kristus, och låt oss därför bekänna. Jag, fattig, syndig människa, bekänner inför dig, helige och rättfärdige Gud, att jag som är född med synd på många sätt har brutit emot dig. Jag har inte älskat dig över allting och inte min nästa som mig själv. Mot dig och dina bud har jag syndat med tankar, ord och gärningar. Jag är värd att förkastas från ditt ansikte om du skulle döma mig som mina synder har förtjänat. Men du, käre himmelske fader, har lovat att med mildhet och nåd ta emot alla som vänder sig till dig. Du förlåter dem allt vad de har brutit och försummat och tänker inte mer på deras synder. Detta litar jag på när jag nu ber dig om förlåtelse för min frälsares Jesu Kristi skull. Begär du dina synders förlåtelse för Jesu Kristi skull, så är du i kraft av Guds ord och löfte fast och visst att Gud av nåd förlåter dig alla synder. Och denna förlåtelse tillsäger jag dig på vår Herres Jesu Kristi befallning, i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Käre Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Helige Herre Gud, helige starke Gud, helige barmhärtige frälsare, du evige Gud, förbarma dig över oss.
Ära åt Gud i höjden och frid på jorden bland människor som han älskar. Herren var med er.
Var
åt Herren.
Låt oss bedja. Herre vår Gud, öppna våra ögon så att vi känner igen din uppståndne son när han möter oss. Gör våra hjärtan brinnande och låt oss vandra med honom på det nya livets väg. Genom Jesus Kristus, vår uppståndne Herre. Amen. Ja, idag är det annandag påsk. Vi ska nu lyssna till Herrens ord ifrån den andra årgångens läsningar på sidan 160. Och jag följer Svenska folkbibelns översättning från denna lilla evangeliehandbok. Hanna sade, och det första är från första Samuelsbokens andra kapitel. Hanna sade, Herren dödar och gör levande. Han för ner i dödsriket och upp därifrån. Herren gör fattig och han gör rik. Han ödmjukar och han upphöjer. Han reser en ringe upp ur stoftet. Ur dyn lyfter han upp den fattige för att sätta honom bland förstar. Ja, han låter honom ärva härlighetens tron. Till jordens grundpelare är Herrens, och på dem har han byggt världen. Och dagens epistel är från Kolosserbrevets tredje kapitel, där aposteln skriver. Då ni alltså har uppstått med Kristus, sök då det som är där ovan, där Kristus sitter på Guds högra sida. Tänk på det som är där ovan, inte på det som är på jorden. Till ni har dött och ert liv är dolt med Kristus i Gud. När Kristus trädde fram, han som är vårt liv, då skall också ni träda fram i härlighet tillsammans med honom. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig.
Thank you.
Ja, låt oss nu med hjälp av den helige ande upplyfta våra hjärtan till Gud för att höra denna söndags evangelietext. Vi var ju förut i andra årgångens läsningar, men på annandag påsk läser vi alltid från första årgångens läsningar på sidan 158, där aposteln och evangelisten Lukas skriver: Två av lärjungarna var den första dagen i veckan på väg till en by som heter Emmaus och ligger 60 stadier från Jerusalem. Och de gick och samtalade med varandra om allt som hade hänt. När de nu talades vid och överlade närmade sig Jesus själv och slog följe med dem. Men deras ögon var slutna så att de inte kände igen honom. Han frågade dem: Vad är det ni samtalar om? Då stannade de och såg bedrövad ut. Den inne som hette Kleopas sade till honom: Är du den enda främling i Jerusalem som inte vet vad som hänt de här dagarna? Han frågade dem: Vad då? De svarade: Det som har hänt Jesus från Nasaret, en profet mäktig i ord och gärning inför Gud och allt folket. Honom har våra överste präster och rådsmedlemmar utlämnat till att dömas till döden och låtit korsfästa. Men vi hade hoppats att han var den som skulle frälsa Israel. Till detta kommer att han redan har låtit den tredje dagen gå sedan detta skedde. Och vidare har några kvinnor bland de våra gjort oss uppskakade. Det gick tidigt på morgonen till graven men fann inte hans kropp. Och det kom och berättade att de hade sett en änglasyn och att änglarna hade sagt att han levde. Då gick några av oss till graven och fann att det var så som kvinnorna hade sagt. Men honom själv såg det inte. Han sa det till dem: Så oförståndiga ni är och tröga till att tro på allt som profeterna har sagt. Måste inte Messias lida detta för att gå in i sin härlighet? Och han började med Mose och alla profeterna och förklarade för dem vad som var sagt om honom i alla skrifterna. När de närmade sig byn dit de var på väg verkade det som han ville gå vidare. Men de bad honom ivrigt: Stanna kvar hos oss. Det blir snart kväll och dagen går mot sitt slut. Då gick han in och stannade hos dem. Och när han låg till bords med dem tog han brödet, tackade Gud, bröt det och räckte åt dem. Då öppnades deras ögon och de kände igen honom, men han försvann ur deras åsyn. Och de sade till varandra: Brann inte våra hjärtan när han talade med oss på vägen och öppnade skrifterna för oss? Det bröt genast upp och vände tillbaka till Jerusalem, där de fann de 11 och de andra lärjungarna samtalade och dessa sade, samlade och dessa sade: Herren har verkligen uppstått och han har visat sig för Simon. Och själva berättade de vad som hade hänt på vägen och hur han blev igenkänd av dem när han bröt brödet. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Och låt oss nu högt och gemensamt bekänna vår kristna tro. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige ande, född av jungfru Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror och på den helige ande, en helig allmänlig kyrka, det heligas samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Thank you. Nåd vare med er och frid från Gud vår fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Vi ska nu i denna predikan följa den ordning som vi hade i 1942 års ordning, för där kom ju texten i själva predikan och vi ska följa den här nu idag, tänkte jag. Men först ska vi säga något här. Det står i första Moseboks tredje kapitel. Vid kvällsbrisen hörde de Herren Gud vandra i lustgården. Detta var stunden efter syndafallet. Adam och Eva hade båda ätit av den förbjudna frukten. Och före dessa bett kunde de vandra ostört och ovetande tillsammans med Herren Gud. Sådan var relationen före syndafallet. Det fanns inga hinder och komplikationer som störde och irriterade. Det var en mycket harmonisk och fridfull tillvaro. Ett tillstånd som vi bara kan förstå till en viss del. Det är på det andliga området som det går att få en förnimmelse av hur det var i Edens lustgård före syndafallet. Förutom den frid som rådde i skapelsen fanns det alltså inga problem i själva mötet mellan Gud och människan. Utan där rådde det också frid. För frid i Bibeln, det är alltså ett tillstånd av en god ordning mellan Gud och människan. Och mellan Gud och människan blir den ordningen då syndernas förlåtelse. Och före syndafallet så rådde alltså denna ordning. Och det är viktigt att tänka på det. Om vi ser på Bibeln så som bok så handlar det inte bara om en frälsningshistoria, utan parallellt med detta så är denna frälsningshistoria en bok om möten, dels människor emellan och dels Guds möte med människor. Och dagens söndag handlar just om möten. Och det ska dagens predikan och predikotext också göra. Så upplyft nu era hjärtan till Gud och hör denna söndags heliga predikotext. Den är från andra årgångens läsningar på sidan 161 i Jesu namn. Maria stod utanför graven och grät. Och medan hon grät lutade hon sig in i graven. Hon fick då se två änglar i vita kläder sitta där Jesu kropp hade legat. Den ene vid huvudets plats, den andra vid fötternas. Och de sa till henne: kvinna, varför gråter du? Hon svarade: de har tagit bort min herre, jag vet inte var de har lagt honom. När hon hade sagt det vände hon sig om och fick se Jesus stå där. Men hon förstod inte att det var han. Jesus sade till henne: kvinna, varför gråter du? Vem söker du? Hon trodde att det var trädgårdsmästaren och sade till honom: herre, om det är du som har fört bort honom, så säg mig vart du har lagt honom så att jag kan hämta honom. Jesus sade till henne: Maria. Då vände hon sig om och sade till honom på hebreiska: rabuni, det betyder lärare. Jesus sade till henne: rör mig inte, till jag har ännu inte farit upp till fadern. Men gå till mina bröder och säg till dem att jag far upp till min fader och er fader, till min Gud och er Gud. Maria från Magdala gick då och berättade för lärjungarna att hon hade sett Herren och att han hade sagt detta till henne. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Och innan vi börjar vår predikan så ber vi. Ja, kära Jesus, tala nu till det dina. Ty din stämma är oss kär. Låt ditt ljus för hjärtat skina. Lev och härska ensam där. Lär oss lyssna likt Maria till ditt ord som gör oss fria. Endast ett nödvändigt är. Välja dig och det du lär. Amen. Predikan ska som sagt idag hakas upp på möten, och då främst Guds möte med människor. Och detta blir i tre korta steg. Och det första är att Gud ensam har handlat och förberett mötet genom att offra sin son. Det skedde alltså något i skapelsens början som aldrig var tänkt. Det blev ett sådant brott i Guds goda ordning att människan skildes från Gud. Gud kunde inte med sin helighet vistas i syndiga människors närvaro. Men utifrån sin stora och gränslösa kärlek var han tvungen att vinna människan tillbaka så att det kunde vara sida vid sida igen, så som det var från början. Gud började sin handling med några få människor och till slut var det ett utvalt folk som han förde från fångenskap in i löfteslandet Kanaan. Och före intagandet av landet hade Gud noga gått igenom vem han var och hur man vistades i hans närhet och hur människor emellan skulle ta hand och bete sig mot varandra. När något gått fel, vilket Gud visste i sin stora vishet att det skulle bli så, hade Gud infört offer av olika slag. Och grundtanken med offrandet var att Israels folk skulle bli påminda om hur allvarlig synden var och att även den minsta synd krävde offer som sonades, eller krävde straff som sonades genom offer. I Hebreerbrevets 10:e kapitel läser vi att offren inte fullt ut kunde bringa försoning inför Gud. Och i denna vers lämnar vi Gamla testamentet och går över i Nya testamentet. Men det står: det är omöjligt att tjurar och bockars blod skulle kunna utplåna synder. När Kristus träder in i världen säger han därför: offer och gåvor begärde du inte, men en kropp har du berett åt mig. Brännoffer och syndoffer gladde dig inte. Då sade jag: se, jag har kommit, Gud, för att göra din vilja. I bokrullen är det skrivet om mig. Offren i Gamla testamentet blir en förebild för det enda och fullkomliga offret för våra synders skull. Gud hade som sagt givit noggranna instruktioner hur man skulle bete sig i hans närhet och människor emellan. Men fullt ut hjälpte inte detta. Och därför lät Gud sin son göra den fullkomliga lydnaden på jorden och ta allas det andra straff på sig, så även din skuld och ditt straff. Det tog Jesus i sin egen kropp upp på korsets trä och försonade en gång för alla den synd som skiljer oss från Gud i denna världen och i evigheten. Och vi går nu tillbaka till bibelversen vi nyss läste. Jesus sa det där: offer och gåvor begärde du inte, men en kropp har du berett åt mig. Brändoffer och syndoffer gladde dig inte. Då sade jag: se, jag har kommit för att göra din vilja. I dessa sistnämnda ord från Jesus: se, jag har kommit för att göra din vilja. Här i ser vi dels Jesu ödmjuka sinnelag för sin uppgift, och dels ser vi också att vi, så som människor, står utanför detta handlande. Vi kan inte åberopa oss själva så tillvida att vi skulle ha bidragit med något, utan det är Gud som tar initiativet och står bakom till att Kristi världsvida kyrka, allt från församlingarna i Elsebergskyrkan och Stigen kyrka och utöver världen, kan fira påsk. Det är Gud som står bakom detta. Och det andra i predikan är att vägen till det äkta gudsmötet, det går endast genom den uppståndne Jesus. Alla människor välkomnas att göra likt Maria i dagens text. Hon hade sorg i sitt hjärta över det som skett. Och det är inte alls konstigt, utan helt naturligt, eftersom vi är skapade med sådana här sidor av glädje och sorg. Och vem av oss idag hade inte haft sorg om vi själva blivit av med närstående på detta sättet? Och därigenom kan vi också tänka på den förföljda kyrkan. Marias sorg i texten blev efter mötet med den uppståndne Jesus förvandlat till häpenhet och förvåning. Sådan häpenhet och förvåning har många människor tiderna igenom fått när de insett sanningen om den uppståndne Kristus. De har gått till de ställena där de vet att han finns. Maria hade inställningen att Jesus var död. Det är många människor som har det. Men den som söker han finner. Och för den som bultar så öppnas dörren. Det är Jesus själv som visar sig. Ibland kan det ta lång tid. Ibland går det fort. I ett direkt ögonblick, som för Paulus på Damaskusvägen. Men när Jesus verkligen ger sig till känna och visar sig, då går det inte att ta miste. För Marias del handlade det bara om att Jesus nämnde hennes namn och hon förstod att det var han, att han levde. Han var inte död, utan stod livslevande framför henne. Detta är Jesus Kristus. Och vi går tillbaka till Hebreerbrevet som vi läste från förut. Jesus sa det där om sig själv. I bokrullen är det skrivet om mig. Maria upptäckte den uppståndne vid graven. När det gäller ditt möte med den uppståndne får du lyssna till Jesu ord. I bokrullen är det skrivet om mig. Ordet bokrullen är här ett uttryck för den heliga skrift. I Guds ord står det om Jesus. När du läser detta ord och låter det tala till ditt hjärta och ber om hjälp till att kunna följa de anvisningar och de uppmaningar som finns, ja, då kommer efterhand eller direkt den uppståndne att tala till dig. Han verkar genom sitt ord. Och det ordet finns också i den goda predikan. Och ni kan också tänka på Emmausvandrarna som vi läste om här förut. Jesus han visade sig själv genom att peka på Mose och profeterna. Han visade alltså att i bokrullen är det skrivet om mig. Och det är detta som vi behöver läsa. För vi kan inte ta oss tron av egen hand, på egen hand. Och den tredje artikelns förklaring, den börjar ju: jag tror att jag inte av eget förnuft eller egen kraft kan tro på Jesus Kristus min Herre eller komma till honom, utan att den helige ande har kallat mig genom evangelium. Och för att förtydliga denna sak går vi tillbaka till Paulus möte med Jesus på Damaskusvägen. Paulus han hette också Saul och han var farisé. Han kunde mer om skrifterna än vi kan föreställa oss. Men före sin omvändelse kände han Jesus med denna enorma kunskap han hade? Nej, det gjorde han inte. För när han satt vid Gamaliels fötter så lärde han sig lagen och sitt lands historia. Och därmed läste han ju inte i frälsningsavsikt. Och i Filipperbrevet 3 så erkänner Paulus detta. Och den lärde Paulus han förtydligar vad som är viktigt inom kunskapen. Och då säger han så här: jag räknar allt som en förlust, därför att jag har funnit det som är långt mer värt. Kunskapen om Kristus Jesus min Herre. För hans skull har jag förlorat allt och räknar det som ett avskräde, för att jag ska vinna Kristus och bli funnen i honom. Inte med min egen rättfärdighet, den som kommer av lagen, utan med den som kommer genom tro på Kristus, rättfärdigheten från Gud genom tron. Då känner jag Kristus och kraften från hans uppståndelse och delar hans lidande genom att bli lik honom i en död med honom, i hoppet om att nå fram till uppståndelsen från de döda. Och det tredje och sista, det är att för Jesu lärjungar är Jesus det eviga mötet. Jesus han är uppstånden och han lever. Han är i himmelen, sittande på faderns högra sida. Jesus sa det i dagens text till Maria att jag har ännu inte farit upp till fadern, men gå till mina bröder och säg till dem att jag far upp till min fader och er fader, till min Gud och er Gud. Jesus ger med dessa ord en föraning om vilken makt han innehar. Och om vi nu flyttar fram tiden till tiden efter Kristi himmelfärdsdag, Det är ju den tiden som vi lever i nu, i väntan på hans återkomst. Under denna tid, det är alltså nu som Kristus är hos sin fader i himmelen och för evigt delar hans makt och härlighet. Detta betyder nu inte att Kristus inte skulle finnas hos oss här idag. Det gör han. Kristus finns osynligt hos oss idag. Glöm inte att vi har ju ordet. I bokrullen är det skrivet om mig. Och vi har också sakramenten. Och vi går tillbaka till texten. Maria skulle alltså gå till Jesu bröder och berätta vad som stundade. Och vi repeterar från Jesu ord att gå till mina bröder och säg till dem att jag far upp till min fader och er fader, till min Gud och er Gud. Jesus pekar här på att han tar oss in till sig och visar att vi har samma Gud och far. Han kallar sina lärjungar för bröder och på ett speciellt sätt gör han nu detta. För han kan kalla dem sina bröder för att han har köpt dem denna rätten med sin ställföreträdande död. Den som vill vara en Jesu bror har sina synder förlåtna och väntar evigt liv i himmelen hos Gud. Detta eviga livet är ett löfte som följer med när en människa öppnar sitt hjärta för Guds röst och gör allvar av sin kallelse och omvänder sig. Och detta gör nu att vi kan börja knyta ihop säcken och avrunda denna dagens predikan. Vi började i Edens lustgård med orden: vid kvällsbrisen hörde det Herren Gud vandra i lustgården. Detta var efter syndafallet. Men tänk på att före syndafallet kunde människan och Gud vandra sida vid sida tillsammans i lustgården. Syndafallet bröt denna gemenskap. Det var dock Gud som tog initiativet och offrade sin enfödde son på korset. Vägen tillbaka till det äkta gudsmötet går endast genom Jesus i ånger och tro på honom. När detta sker så öppnas också vägen till himlen igen, till evigheten, till ett liv tillsammans med min Gud och er Gud, som Jesus sade. Tänk nu på att du som hör detta, hur förbereder du dig inför detta möte? Vi ska ju alla en dag stå inför Gud. Och detta ska förkunnas av Guds budbärare, det vill säga Guds änglar. Eftersom ängel, det betyder budbärare. I Malaki 2:7 så står det: "Ty prästens läppar ska bevara kunskap, och undervisning ska man hämta från hans mun. Han är en budbärare, en angelos från Herren Sebaot." I texten så fanns de, men de försvann ur berättelsen. Och så är det. Själva budbäraren är inte viktigast, utan det är budskapet som han förkunnar. Ta vara på Guds ord och vårda din omvändelse så att det blir ett lyckligt möte idag och i evigheten. Och tacka Gud för att han i sin stora barmhärtighet berett vägen tillbaka och gjort det möjligt så att det får bli ett lyckligt möte för den som omvänder sig. Amen. Lovad vare Gud och välsignad i evighet, som med sitt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Helige Ande, skriv ordet i våra hjärtan så att vi inte blir glömska hörare, utan varje dag växer till i tro, hopp, kärlek och tålamod in till tidens slut och blir saliga. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Låt oss bedja. Herre vår Gud, vi ber dig. Styrk och led din kyrka och samla ditt folk kring ordet och sakramenten. Låt ditt evangelium nå ut i hela världen och väcka levande tro. Ge dina vittnen kraft när de får lida för din skull. Välsigna biskop Rolands resa i Afrika. Välsigna präster och kyrklig verksamhet. Vi ber om goda arbetare till din skörd. Vi ber för den lutherska utbildningen i Göteborg. För ekonomin, lärare och studenter. Att du ska sända elever dit. Vi ber också för dagens nattvardsgång. Herre, välsigna gästerna vid ditt heliga bord. Att i dem må stärkas i tro och kärlek och det eviga livets hopp. Skydda vårt land och ge vishet åt dem som har fått förtroende och ansvar i vårt samhälle. Bevara vår konung och hans familj. Välsigna vårt arbete. Ge världen fred och låt det onda hindras och din vilja ske. Ge oss dagligt bröd och stärk vår vilja till att med oss åt dem som lider nöd. Låt våra hem präglas av sammanhållning, trygghet och kristen tro. Hjälp oss att värna om det heliga äktenskapet som du har instiftat mellan man och kvinna. Och hjälp oss att se de små barnen som du väver samman i moderlivet. Och gör vår församling till ett hem där vi får mötas i bön, arbete och gemenskap. Vi tackar dig för Elsebergskyrkan, att du har gett oss denna helgedom. Hjälp oss att förvalta den vidare till kommande generationer. Dra människor hit, Herre. Kom, Herre, också till de sjuka, sörjande och ensamma. Sänd oss till dem som behöver vår omtanke och vårt stöd. Följ oss hela livet med din nåd. Och låt oss till sist komma hem till din eviga glädje. Genom Jesus Kristus, din son, vår Herre. Amen. I väntan på hans återkomst ber vi den bön som han har lärt oss. Fader vår som är i himmelen, helgat var du ditt namn. Tillkommer ditt rike. Ske din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss inte i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen.
Låt oss tacka och lova Herren. Herren vare tack och lov. Halleluja, halleluja, halleluja.
Tag emot Herrens välsignelse. Herren välsigne er och bevare er. Herren låte sitt ansikte lysa över er och vare er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och give er frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn.
Amen, amen, amen.